Välkomna till det här levande programbladet för Värmland Operas stora konsertserie på Karlstad CCC, Mendelssohns violinkonsert. Vi hör Björn Eduard läsa Nils Eivind Bjerkestrands verkkommentarer och Värmland Operas chefsdirigent Johannes Gustafsson berätta om kvällens konsert.
Den 29 november framför Värmland Operas orkester höstens tredje konsert i stora konsertserien på Karlstad CCC. Denna gång samsas två tyska tonsättare, Felix Mendelssohn och Ludwig van Beethoven, och en svensk, till och med värmländsk, tonsättare, Mats Larsson Goethe. Lägg dessutom till den franske världsviolinisten Nicolas Baudricot och den värmländske chefsdirigenten Johannes Gustafsson. På programmet står Mats Larsson Goethes höstdagboken, Mendelssohns violinkonsert samt efter paus Beethovens fjärde symfoni. Kvällens solist, violinisten Nicolas Dautricot, framträder med de mest välrenommerade orkestrarna över hela världen och hör till den absoluta gräddan av franska instrumentalister i sin generation. Han spelar på en violin skapad av Antonio Stradivarius 1713. Vi inleder med Mats Larsson Goethe som själv får presentera sig och sitt verk.
Jag heter Mats Larsson Goethe och jag är en tonsättare som växte upp i Torsby i norra Värmland. Och sen gick jag musiklinjen på Sundsvallsgymnasiet i Karlstad och spelade trumpet och började komponera tidigt. Fortsatte mina studier på Ingesunds musikhögskola innan jag på allvar studerade komposition i Stockholm och i Helsingfors och i Italien. Och nu har jag varit tonsättare på heltid sedan 1995. Och det har inneburit att jag har skrivit verk på beställning av olika orkestrar, olika ensembler. Och jag kan säga att jag har jobbat med de flesta orkestrar i Sverige. Och på senare tid har blivit mer och mer opera. Så jag arbetar just nu på min tredje helaftonsopera och har även skrivit tre kammaroperor. Och efter den här operan som jag komponerar nu så har jag ytterligare en operabeställning. Så att jag tror att mitt tonsättarliv kommer att kretsa väldigt mycket kring opera i fortsättningen. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Så jag tror att det tänkandet också färgar av sig på mitt instrumentala komponerande. Så jag tror att även i höstdagboken finns en dramaturgi som gränsar till det operamässiga. Höstdagboken är en serie musikaliska dagboksblad som jag komponerade under en period när jag inte hade så mycket sammanhängande tid att ägna mig åt en enda komposition. Jag skrev en opera samtidigt. Så jag använde det här stycket höstdagboken till att teckna ner lite olika stämningar som jag hade olika dagar. Så det är ett ganska varierat stycke på det viset som innehåller många olika saker. Precis som vårt liv gör, ingen dag är den andra lik. Så stämningen i verket innehöll en viss melankoli, så som man kan uppleva hösten ibland. Det är därför jag har kallat verket för höstdagbok. Man kan tänka sig att man står i ett höstligt landskap och känner den här melankolin och de känslor som vi ofta förknippar med nordisk musik faktiskt. Jag har en liten sak som inleder varje dag och det är ett högt D som inleds med pizzicato i stråkarna. Sen utvecklas de här delarna. Vissa är väldigt lugna och vackra medan andra är mer röriga faktiskt. Och ibland så är det riktigt tumultartat. Men mot slutet av verket så hittar man ett slags lugn och jag ser det som en vacker soluppgång efter att man kanske har legat sömnlös lite grann och grubblat. Så sträcker sig musiken ändå uppåt mot solen och det blir min avslutning på det hela.
Mats verklista är lång och innehåller musik i många olika genrer. Från orkestermusik med bland annat tre symfonier, ett 20-tal solokonserter och en stor kammarmusikproduktion till flera operor. Beställningarna kommer regelbundet. The Autumn Diary, höstdagboken, innehåller mycket av det som är typiskt för Larsson Goethes stil. Långa linjer, lågmälda uttryck ställs mot intensiva genom starka dynamiska kontraster och ett stort spann i registret. Kontrasterna finns också i avsnitt med ostinaton mot starka rörelser. Musiken ger tidvis en känsla av gripande melankoli och man kan uppleva verket som en brytpunkt mellan suggestiva nattliga tillstånd och dagens mer dramatiska händelser.
Mats Larsson Goethe är inte bara en av de mest intressanta tonsättarna vi har i Sverige nu, han är också en av de mest personliga och, om jag får säga det, den mest skickliga också i förmåga att klä musik, inte bara med ord men också i karaktär, och det är ju en tydlig förklaring till varför han är så lyckosam som operatonsättare, just det där att kunna skildra även utom musikaliska saker med toner, och det är väldigt, väldigt viktigt. Mats är också den då i vår stora konsertserie den andra värmländska tonsättaren ut, och vi kan väl egentligen bara vara stolta över att vi som värmlänningar har inte bara duktiga tonsättare men även tonsättare i den främsta leden i genom flera generationer.
Mendelssohns violinkonsert är ett av musikhistoriens många exempel på ett verk som tål att spelas om och om igen utan att det uppfattas som om det vore sönderspelat. Verkets djuplodande kvalitet borgar för det. Mendelssohn var ett underbarn, men hör även till ett av de tidigt döda genierna. Han blev 38 år gammal. Han var endast 14 år när han skrev sin första violinkonsert i D-moll. Kvällens konsert i E-moll urfördes 1845 utan framgång. Han bearbetade den omedelbart, och när han framhävde kontrasten mellan lyriska och virtuosa element blev konserten så småningom en av de mest spelade violinkonserterna. Mendelssohn tillhör romantiken, men han förlänger wienerklassicismens former genom musikalisk balans och klarhet, precis som Haydn och Mozart. Han kallas ofta en klassisk romantiker. Han står i stor kontrast till Beethovens allvarsfyllda djup genom sin lyriska känslighet och luftiga spiritualitet. Både under hans samtid och efteråt hävdas att Mendelssohns musikstil formades av hans livssituation. Han kom från en rik familj, levde ett lyckligt liv och strävade inte efter att uttrycka sig så som Beethoven. Men helt rosenrött var det inte. Hans judiska bakgrund gjorde det inte problemfritt i Tyskland med ökande nationalism. Det hjälpte inte ens att familjen konverterade till kristendomen. Idag står Mendelssohns musik ofta på repertoaren världen runt.
Det är ganska ovanligt att ett enda stycke totalt omdefinierar en genre eller ett sätt att skriva musik eller ett sätt att, vad man kanske kallar ett stycke. Men så är fallet med Mendelssohns fjolkonsert i E-moll. Mycket var det så med Mendelssohn, han gick ju ganska hård skola. Han hade faktiskt komponerat hela 13 stråksymfonier före han gav sig på sin första symfoni. Han var väl egentligen antagligen det som vi nu skulle ha kallat för en renässansmänniska nu för tiden. Han fick en oerhört sträng och väldigt, väldigt riktig och väldigt, väldigt påkostad utbildning. Han var uppe klockan 5 varenda morgon och hade latinlektioner. Han blev då inte bara en av de största musikerna genom tiderna som kompositör, men även som pianist och dirigent. Han var en fantastisk målare, jättefina akvareller. Och allmänt, på en väldigt bred allmänbildning och kunnande. Så det kan man prata mycket om. Då för att återvända till den här violinkonserten i E-moll, eller det som man faktiskt går under namnet Mendelssohns fjolkonsert, så är den på så många sätt fröet till det som blir den stora romantiska solokonserten. Och den, på många tekniska aspekter som kanske inte är så intressant mer än att lyssna på den, men för det första så är det så att det är melodiskt så starkt buret, och det är faktiskt så att det börjar direkt med det här temat som nästan alla har hört, men det är att en fiolkonsert eller en solokonsert börjar rakt utan introduktion och går rätt till poängen är väldigt, väldigt speciellt. Sen så är den ju också, även om tidigare solokonserter har varit tekniskt svåra och det har funnits ett virtuoseri i det, så är det faktiskt en av de första konserterna som också är virtuos, inte för sin egen skull utan bara för att musiken kräver det, och det gör det till ett ganska starkt orkestralt verk också, även om givetvis solofiolen står i centrum hela tiden. Mendelssohn blev ju inte så gammal. Man pratar om att Mozart var, inte blev särskilt gammal, men Mendelssohn blev faktiskt bara några år äldre. Och han på den tiden inte bara liksom etablerade sig som tonsättare, men också mer eller mindre som en sorts maktfigur i hela det tyskspråkiga riket. Det var väl den kanske främste motståndaren Wagner såg. Och kanske Wagner tyckte att det var avundsvärt att ha den maktpositionen som faktiskt Mendelssohn hade. Inte bara att han drev och skötte den här fantastiska orkestern i Leipzig. Han också tillsammans då med Robert Schumann grävde fram mycket musik. Schumann var hemma hos Schuberts bror och fick tag i den stora cedersymfonin som faktiskt Mendelssohn var den första som dirigerade. Sen gjorde Mendelssohn också det första framförandet av Matteuspassionen i då modern tid, om man nu kan säga det så. Det var väl visserligen inte ett uruppförande, det var nog ganska både en del strykningar och en del ändringar, men det var framförallt så tog de hand om den här musiken och började definiera en musikhistoria utifrån tidigare skriven musik, och det ändrar också, det är en väldigt viktig del av den här romantiska traditionen, att man inte bara skriver musik som existerar för stunden utan att man tar hänsyn bakåt. Men först så kan man väl som en liten kuriosa säga att det var faktiskt en dansk som dirigerade det första uruppförandet. Det var Nils W. Gerne som stod för dirigerandet när då Gewandhausorkesterns konsertmästare Ferdinand David spelade den här konserten. Och jag vet inte om det berodde på att Mendelssohn var sjuk eller om att han bara inte vågade, men Mendelssohn, ju äldre han blev, även om han nu bara blev 38 år gammal, så blev han ständigt mer och mer plågad av att han inte var nöjd med sina verk. Och detta även med fiolkonserten, för den var väl inte så väldigt väl mottagen, så den blev ganska kraftigt omskriven. Det tål väl också nämnas att Mendelssohns 5 numrerade symfonier för orkester är i en salig blandning. Han var bara nöjd med 3 av dem. Så kompositionsordningen på Mendelssohns symfonier är 1, 5, 4, 2, 3. Eftersom då både 4:e och 5:e symfonin släppte han aldrig ifrån sig. De komponerade han och gömde han dem, för han tänkte att han skulle skriva om dem och skriva dem bättre. Men som tur var så gjorde han färdigt arbetet med fiolkonserten och tyckte själv inte att det blev så dåligt heller, för det var ofta så att han förstörde saker och ting och tyckte att detta var inte värt att gå tillbaka till, eftersom ja, han var en kritisk person. Och han hade nog den sin tidigare kollega Beethoven på axeln, som så många andra tyvärr hade.
Beethovens 4:e symfoni är kanske den mest klassiska av hans 9. Den står mellan 2 dramatiska symfonier, den 3:e eroica, den heroiska, och nummer 5, ofta kallad ödesymfonin. Han skrev sin 4:e symfoni under sommaren 1806 på en månad, vilket var mycket ovanligt för Beethoven. Han strävade hårt efter att framkalla den dramatiska musikaliska dramaturgin, vilken skulle bli hans kännetecken. Den 4:e symfonin har en traditionell form, och det är som om man ville berätta en glad historia. Efter att greve Franz von Oppersdorf hade hört den 2:e symfonin beställde han genast den 4:e, liksom senare även den 5:e. Detta verk har en positiv och glad underton, och många menar att det påminner om Haydns musik. Beethoven hade haft Haydn som lärare under en kort period och var inte förtjust i undervisningen. Detta betyder dock inte att han ogillade Haydns musik. Beethoven skrev redan på den ödestyngda 5:e symfonin då han började på den 4:e. Måhända var det befriande att lägga det dramatiska åt sidan för en stund. Möjligtvis var också den 4:e symfonins klassiska och positiva uttryck ett tack till grevens generösa beställningshonorar. Mendelssohn var 18 år då Beethoven dog. Beethoven levde under wienerklassicismen, men med sina revolutionerande idéer, både i form och innehåll, visade han vägen framåt romantiken. Mendelssohn tillhörde romantiken men hämtade inspiration från wienerklassicismen. På så sätt kan Beethovens musik upplevas som mer modern än Mendelssohns. Båda representerar dock något alldeles eget inom musikhistorien.
Den fjärde symfonin som vi spelar på den här konserten har ibland Schumann kalla den för något i stil med en vacker grekisk mö som var inklämd mellan två, vad var det, nordiska jättar eller något sånt där. Och det är då att ödesymfonin och heroikasymfonin, tredje och femte symfonin, är så stora och våldsamma i sin natur att fjärde symfonin kanske framstår som lite mer enkel och kanske inte så modernistisk heller riktigt. Och det är inte sant för Beethoven. Alla Beethovens verk har nog i stort sett, och symfonierna i synnerhet, överlappar varandra. Så att man vet ju att han skrev på en symfoni, flera symfonier samtidigt, och gick tillbaka och hoppade mellan verk. Och anledningen till det var ju att han helt enkelt jobbade med tematiken och de melodier och det som skulle vara i verket tills han hittade rätt form. Och det finns ju, som tur är, både en del skissböcker och sen då, tack vare att Beethoven var döv, så finns det även en del konversationsböcker där man kan då märkligt nog bara se det som folk har frågat Beethoven. Vi har ju ingen aning om vad han sa eftersom han pratade och någon andra skrev frågorna, men man kan ju åtminstone följa vissa samtalsämnen. Det är väldigt sällan det rör sig om liksom konstnärliga saker, men ändå så är det, har man en inblick i hur han arbetar. Och han, för att då ta parallellen till fjolkonserterna, som vi har en fjolkonsert på programmet. När man hör Beethovens fjolkonsert så låter det så naturligt och enkelt och självklart, alla små passager och linjer. Men när man kan se skisserna så kanske det finns en 4-5 olika varianter på varje takt och hur han har saxat och blandat och klippt och flyttat. Och så förstår man hur hårt han arbetar. Och då helt plötsligt kan man förstå hur då Beethovens 9 symfonier ändrar hela, inte bara musikhistorieflödet, men hur man ser på en symfoni. För att man skriver inte en symfoni med samma recept. Det är klart att Beethoven håller sig någorlunda till former och med antal satser och sådär, även om det ändrar sig. Men det är ju hur musiken blir beror på musiken själv. Och då helt plötsligt så kan man ju börja i väldigt stor grad då jämföra med något naturligt. Om man nu sköter ett frö rätt så växer det upp till den planta eller det träd som det är meningen att det ska bli. Och all den informationen och all den både kunskapen och allt, man går ju att förutse hur någonting ska bli om man vet hur fröet ser ut. Så att det är just därför som Beethovens symfonier blir så monumentala, men också så egna och så olika. Den fjärde symfonin då i sig är väldigt, väldigt frisk. Den är väldigt kvick. Den har en liten egenhet i att i stort sett alla satserna går i samma tempo. Det märker man inte när man lyssnar på den, för att det är så olika karaktär. Men den pulsationen och de metronomangivelser som Beethoven har skickat med oss visar att idén är att det är någon sorts grundpuls som går igenom verket, fast att satserna är väldigt olika. Det är lite speciellt. Men också är tonarten lite ovanlig, det som heter B-dur. Men det är en ganska ljus tonart och inte särskilt vanlig i orkestersammanhang överhuvudtaget. Det finns givetvis några pianokonserter, både av Beethoven och Mozart i B-dur och så, men symfoniskt sett så är det en ganska ovanlig tonart. Detta beror på många olika saker. Det beror på instrument och gamla instrument och idéer om det, men jag tror att för Beethovens fall så handlar det nog väldigt mycket om den, att han ville ha en viss karaktär och en viss klang. Och det, rent bortsett om man har bra gehör eller absolut gehör eller inte, så hör man skillnad på hur olika tonarter klingar. Och B-dur ger just en ganska klar och tydlig bild. Den är inte alls så grumlig som lite mörkare tonart med B-förtecken kan vara. Men man brukar ibland kalla den fjärde symfonin för dirigenternas favorit Beethoven-symfoni. det är ett stycke som är Beethoven som man fortfarande kan känna sig lite fri och musicera i. Den har ganska spontan i sitt uttryck och den är frisk och den är heller inte, just eftersom den inte har det här yttre stora allvaret, så finns det också möjlighet att ha en lite lättare approach till det. Man glömmer bort, man pratar om Beethovens symfonier här med långsamma satser, att den egentliga sången, den egentliga långsamma satsen som finns i någon Beethovens symfoni överhuvudtaget, är i fjärde symfonin, som har en otroligt vacker sång som många har spekulerat i huruvida det är en kärleksförklaring till den här som man tror heter Therese, men det vet man inte. Alla håller på att gissa den här Beethovens eviga kärlek som man hittat, att ha kärleksbrev som man aldrig skickade, men i alla fall många dirigenter som hävdar att det är Therese, för då stämmer det precis med den rytmen som ligger till grund till hela den långsamma satsen om man säger Therese. Men det är en sorts hyllning till både livet och livskraften, den här symfonin, på ett mycket annat, ett mycket mer enkelt och rättfram sätt än vad de stora monumentstyckena runt omkring har. Sen så kan det för övrigt tilläggas att om man först har hört sin Mahlers första symfoni, så hör man väldigt tydligt var den idén kom ifrån. Det tar vi inte nu, det kan ni höra själv, så får det vara en liten gåta.